Sportbladets Premier League-podd sponsras av 1X2.se.
En podcast från Aftonbladet.
Sportbladets Premier League-podd är här trots all covid, alla avstängningar, att vi bara har 4 matcher att prata om. Vi krigar på. Frida, hur är läget i London?
Jo, vi omtumlade efter matchen igår på Tottenham Stadium. Det blev ju ett oerhört stort underhållningsvärde på den. I övrigt så, ja, vi krigar på här med covid och hela den situationen.
Ostovinbjudningar kan man väl ha ändå trots att det är lite lockdown.
Precis. Precis. Enligt regeringen så tycker man ju att det är helt okej okay, oavsett om det är full lockdown eller nu när det är lite halv lockdown. Ja, regeringen sitter ju lite pyrt till med Boris Johnson, för det har ju visat sig att de inte bara haft en julfest under lockdownen förra året, utan även lite andra sorters bjudningar när vi andra fick, ja, vi fick inte ens träffa någon annan från något annat hushåll. Då fick man stå minst 2 meter ifrån varandra. Men de reglerna gäller tydligen inte om man styr landet.
Det känns något stökigare än Stefan Löfvens, vad heter det, julklappshandling här, om vi säger så.
Ja, och sen så hade ju inte, alltså Sverige har ju aldrig haft några riktiga regler. Här har det ju varit regler som man ska följa. Men följer inte ens de reglerna själva, då ställer man ju sig frågan, varför ska man själv göra det? Men det är väl klart man ska. Men ja, de sitter som sagt lite pyr till just nu. Jag tror inte Boris Johnson kommer att bli särskilt långvarig på posten faktiskt.
Nej, han har ju 7 barn att ta hand om, å andra sidan, så han kanske har annat att syssla med. Fick för sitt 7:e nu för bara några veckor sedan. Regler kommer vi säkert prata om lite idag också. Därför att det har varit mycket sådana diskussioner under helgen. Jag tänker vi börjar väl på Tottenham Stadium och matchen mellan Tottenham och Liverpool. En match som på förhand såklart, det var mycket runt covid, många spelare som fattades, Tottenham som inte hade spelat match på över 2 veckor, va? Med flera inställda på grund av smittspridning helt enkelt. Liverpool saknade Van Dijk, Fabinho, Thiago, Henderson, 4 ganska tunga pjäser i den där startelvan. Även om Henderson tror jag hade testat negativt, men var förkyld ändå.
Men man måste ju nästan på något sätt börja i frågan, jag vet inte hur snacket har varit där borta, Frida, men det här liksom godtyckligheten som verkar ha funnits på vilka matcher de ställs in och inte och tajmingen och så vidare. Jag tänker liksom Chelsea som tvingade spela fast de inte ville.
Precis, vi kommer till det när vi kommer till Chelsea-matchen, tänker jag.
Alltså, det är rimligt.
Och lite runt andra matcher och fans som reste över hela landet för att liksom bara mötas av en stängd dörr till slut. Hanteringen runt där. Men jag tänker vi börjar med Tottenham Liverpool och Tottenham som också hade ett sargat lag, även om de hade mycket spelare tillbaks då från sjukdom och så vidare, så var det ju inte en ren första uppställning på mittfältet där heller, Frida.
Ja, jag vet inte, jag tror att detta är första uppställningen nu efter den här matchen.
Efter den här matchen kanske det är det.
Ja, jag tror att det finns en god chans i alla fall att några av de här spelarna kommer få fortsatta chanser hädanefter. Dele Alli tillbaka i startelvan har ju inte varit någon favorit, eller var ingen favorit för José Mourinho, och har ju tagit ett tag för honom att få chansen här under Antonio Conte också. Men det var han ihop med Harry Winks och Ndombele. Och jag måste ju säga att det såg ju rätt så bra ut faktiskt. Harry Winks hade ju den här lite mer, alltså nummer 4 rollen precis framför backlinjen, tyckte att han skötte den alldeles utmärkt. Och med Dele Alli då som var inblandad i väldigt många situationer, men det märktes ju att hans självförtroende sviktade lite kring sista touchen. avslutningsfaserna. Han missar ju ändå åtminstone ett läge där man tycker att han måste göra det bättre. Och sen också en passning till Harry Kane som tycker att han borde ha träffat den bollen lite renare. Men ändå ett fall framåt för honom. Och det är ju en spelare som återigen har ryktats bort. Men det är frågan om han inte fortsätter så här, att han faktiskt kan bli kvar och kan få ännu fler möjligheter. Höjbjerg och Skip, de har gjort det hyfsat bra, men de är ju ganska lika varandra. Alltså sett till kvalitet och egenskaper. Här fick de ju tre spelare som var lite mer kreativa framåt. Lite rakare i sitt spel. Och jag tyckte det fungerade bra. Sen vet man ju inte hur mycket det beror på att det var Keita, Morton och Milne på Liverpools mittfält. För att det var klart att det var en nedgradering ihop då med att Van Dijk också saknade. Så det här att de kom bakom deras backlinje gång på gång på gång, det hörde ju givetvis ihop med det också. Men Tottenham har ju ett starkt lag när det vill sig. Och jag tycker ju faktiskt att de genomgående gör en bra insats här, sett till då vad det är för motstånd man möter.
Mm. Alltså Dele måste ju säga så, även om man missade, så det här var ju en väldigt positiv audition för honom. Sen huruvida det var en audition för att komma in i Contes lag eller en audition för att locka mer intresse och faktiskt kunna få igenom en flytt, för hans aktier var ju inte, alltså de är inte jättehöga efter hösten när han inte har liksom sett aktieljus i princip. Men det ska bli väldigt spännande att se om man får fortsatt förtroende om man stannar, för jag tyckte det var väldigt positivt.
Han var väldigt involverad i matchen. Det som hade varit det sämsta för honom var att han var där men inte liksom deltagande, att han hamnade utanför matchbilden, och det var han ju verkligen inte. Han hade mycket boll och var där det hände, och det är ju extremt nära att han faktiskt gör ett mål också. Det är ju en grym räddning från Alisson som hindrar det. Det är ju ett bra avslut. Och den går ju in om han inte får fingertopparna på den. Så att han gör ändå en bra match, tycker jag. Jag tyckte det var intressant att Contes approach till den här matchen var ju ganska, var inte alls så som man tänker sig liksom Conte ändå bygga bakifrån. Det är klart att det var mycket omställningar. Det är ju omställningsbaserat, och det är ett lag framförallt med Heung-min Son som är en av, tycker jag, världens främsta omställningsspelare. Och att han släppte verkligen ytterbackarna, för Andy Robertson och Trent Alexander-Arnold fick ju massor med yta att jobba på. Och det är ju någonting som motståndarna normalt sett, om vi tittar på West Ham-matchen till exempel. Det var någonting som David Moyes var oerhört noggrann med, att vi måste begränsa ytorna för ytterbackarna, för det är ju där stora delar av Liverpools anfallsspel kommer ifrån. Kombinationsspelet som inleds med Robertson och Trent. Ja, men det släppte han rätt fritt. Men också för att släppa upp dem i planen, för att med tanke på att Van Dijk inte var där, med tanke på att både Fabinho och Henderson var borta, som är de defensivt starkaste pjäserna på mittfältet, inte var där, kunna få omställningar mot Matip och Konaté, framförallt Matip som ju är så extremt långsam i en hög backlinje, är det ju svårt att spela med honom när det inte finns en extremt spelskicklig och snabb Van Dijk bredvid. Konaté är visserligen snabb, han är inte riktigt lika påslagen, han är inte riktigt lika där och läser de här situationerna så som Van Dijk gör. Och där märkte vi att där hade ju Conte framgång med att Son och Kane och Dele Alli liksom, och Ndombele med sin fina djupledsfot.
De valde ju ofta den längre bollen.
Ja, alltså, så kan utnyttjade ju det att det blev möjligheter för dem. Så att Contes plan lyckades ju på det sättet, även om såklart det var någon som beskrev det som ett chicken race. Att man öppnar sig bakåt och man tillåter då Liverpools kanske främsta offensiva hot att faktiskt få spela rätt mycket på offensiv planhalva. Men samtidigt så ger man sig själv chansen att utnyttja sin största styrka, omställningarna tack vare med Heung-min Son. Och det var ju så man kom till de här lägena i första hand. Så att det var en intressant och ganska modig approach, tycker jag, från Antonio Conte.
Tänkte ni på också Sons firande vid 2-2-målet? Att det där är någonting man inte ofta ser i Tottenham, eller inte har sett på ett tag. Jag tror inte man skulle ha sett det i höstas under Nuno. Att 2-2-mål mot Liverpool, det hade ju firats. Här är det bara ta bollen, vi ska vinna den här matchen. Och där tycker jag en liksom signal som också, den modiga approachen till matchen med att liksom, gambla på att, ja, men vi låter Trent och liksom Robertson vara offensivare, vi släpper de kanterna, men det ger oss större möjlighet att komma till anfall och vinna match. Jag tycker att man faktiskt vann den taktikkampen om man haft lite mer skärpa i avsluten.
Mm. Jo, men alltså det är väl just det. Alltså, hur många lägen hade de? Alltså, ja, alltså var det 10 chanser?
Det är helt
alltså,
sanslöst.
De kunde ju ha lett med 3-4, 1 eller 2 redan i halvtid. Alltså så många bra lägen kom de ju faktiskt till. Mm. Och Liverpool hade ju totalt sett fler chanser. Men sett i Tottenham så var ju de betydligt hetare. Mm. Så att det här med att han springer och hämtar bollen. Alltså det är klart att de måste känna att det här är 2 förlorade poäng. Mm. För att det målet de släpper in där när, alltså när Jota först nickar in bollen. Alltså det kommer ju i en period där Tottenham har legat på. Alltså ganska hårt. Mm. Och det är väl klart att det är ju svårt att hålla Liverpool ifrån att göra mål, så är det ju. Men absolut att de måste ha känt att detta kunde ha gått betydligt bättre resultatmässigt. Mm. Men ja, det är väl klart att det är ett fall framåt för dem. Sen finns det ju många, och helt otroligt egentligen vilken intensitet det var i matchen. Alltså när jag kollade på klockan och det bara hade gått 20 minuter så tänkte jag, herregud, alltså det har ju hunnit hända 1 miljon grejer, kändes det som. Och inte minst då det väldigt omdiskuterade VAR-beslutet, eller domarbeslutet egentligen, som jag antar att vi ska gräva ner oss i nu.
Ja, det måste vi ju såklart göra. Framförallt måste vi bara kommentera att Andy Robertson, han är ju inblandad i allt som händer i den här matchen egentligen. Han gör ett, spelar fram till ett. Och det är ju han som också ja, han blir utvisad på slutet, helt korrekt.
Hade nog blivit fler röda kort i matchen om inte han hade blivit utvisad. De plockar bort den faktorn i matchen. Han har ju nog hänt ännu mer sista minuterna.
Nej, men det är klart att Harry Kanes tackling är ett solklart rött kort. Det är ju faktiskt svårt att förstå hur VAR inte kan kliva in det. Nej, men vad han tyckte.
Han var väl på boll, va?
Ja, precis. Enda delen av honom som nuddade bollen var att han tog det med handen efter att Robertson lyfte över honom och han fullständigt klippt honom med sträckt ben, dobbarna rätt in i smalbenet på Robertson. Och det är klart att om Robertson inte får upp foten där utan den sitter planterad i gräset med dobbarna, då går ju benet av i den... I det läget.
Det är trist nu, för att jag hade ju velat köra den här. Hade det där varit Granit Xhaka hade han blivit utvisad. Men man kan inte göra det efter den här helgen, för att Granit Xhaka undslapp ju till och med ett gult kort där när han stämplade Rafinha, så det funkar ju inte. Men i Robertson-fallet så ska anledningen till att varummet bad Tenny kolla på Robertson-situationen men inte Keynes ha att göra med att Robertson hoppar lite grann i situationen.
Ja, det är bara det som räddar hans ben.
Ja, men exakt. Hade han inte gjort det hade han kanske inte haft något ben kvar. Så det är ju en väldigt konstig motivering. Men jag har en teori om det här som jag har tänkt på de senaste veckorna egentligen. Varför det blir så galet ibland med VAR. För att visst, alltså Paul Tierney hade ingen bra match. Han la ribban väldigt högt från första början. Och sen kändes det riktigt, eller lite grann som att han hittade inte balansen, alltså när han skulle blåsa, vilka situationer han skulle släppa, och allting var bara all over the place. Men jag tror att det kan vara så, för att jag har sett tendenser av detta i andra matcher, att varummet, om det är en mindre erfaren domare som sitter där, att han då kan dra sig för att skicka ut huvuddomaren till att kolla på sin monitor eller ifrågasätta beslut som den domaren har tagit. Jag trodde först att det var, för jag såg ju matchen på plats, så jag hörde ju inte kommentatorer och sådär. Så efter matchen så försökte jag kolla upp vem som hade suttit i varummet, och det stod Andre Mariner uppskriven. Och då tänkte jag att jaha, ja, men då faller min tes lite grann, för att Mariner började ju sin proffskarriär innan Tenny gjorde. Mm. Men sen förstod jag att det var Chris Kavanagh som satt, alltså att de måste ha bytt. För jag läste ju på Premier Leagues officiella hemsida, eller deras officiella lista. Och då stämmer ju tesen helt plötsligt att det kan vara så att Chris Kavanagh drar sig för att lägga sig i Tennys beslut. Liksom, vem var det? Banks, som inte la sig i Anthony Taylors beslut att visa ut Sofall och blåsa straff i West Hams möte med Arsenal när Lacazette får straff i det läget, och Sofall tilldelar sitt andra gula kort. Det var också en sån där situation där man undrar, varför blir inte Taylor tillsagd att gå ut och titta på monitorn? För att hade han gjort det, så alltså, nästan övertygad om att han inte hade gett så fall det andra gula kortet, det hade framförallt inte blivit någon straff. Och jag tycker att det blir lite så här också. För jag, annars kan inte jag stå, visst, Robertson hoppar kanske lite, men det är ju skrattretande att Tenney blir tillsagd att gå ut och titta på Robertsons tackling på Royal i andra halvleken, men inte Kane. Har det att göra med att Kane är lagkapten för England? Jo, men Robertson är lagkapten för Skottland. Ska det verkligen vara sån skillnad mellan de två? Det är det kanske. Oavsett vad så är det väl klart att Harry Kane inte träffar bollen. Oavsett vad han påstår.
Men finns det en sån hierarki har du upplevt liksom i England mellan i domarkåren? Liksom, att man har sån pass?
Alltså, tror det.
Ja, det tror jag också.
Det är ju olika definitivt. Beroende på kulturer också. Liksom. Man skulle ju inte se skymten av det här till exempel.
Jag tycker det finns en lösning på just det här problemet. Och jag tycker inte att det ska vara olika domare i varummet hela tiden. Jag tycker det ska finnas som vi har i hockey. Och nu svär jag väl i kyrkan, men jag tycker vi ska låna från hockeyn.
Situationsrummet?
Det ska finnas ett situationsrum med en grupp domare som sitter där och jobbar med det här. Jag menar, det är idrott på den här nivån. Det är Premier fucking League. Det ska liksom, du kan ha alla resurser som finns tillgängligt för dig liksom. Vi pratade, det finns miljarder med pengar att lösa ett så bra produkt som möjligt. Det måste finnas ett situationsrum där vi har en grupp domare som över tiden kommer de känna med ryggraden, ja, men det där är det vi agerar på, det där är det vi inte agerar på, det spelar ingen roll vem som är domare där nere, det spelar ingen roll vilka lag det är eller någonting, vi tittar på situationer och vi är flera stycken som gör det, och det spelar inte så stor roll vilken sammansättning utav oss som sitter här uppe, vi kommer komma fram till ungefär samma sak, för vi sitter och gör alla matcher. Det situationsrummet gör alla Premier League-matcher, antagligen alla Championship-matcher, alla League One-matcher. Den funktionen måste man kunna ha om man ska ha det här systemet med videoassisterande domare. Det ska inte sitta en domare och klia sig i huvudet där uppe.
Och dessutom ska de ha en videofeed med blurrade ansikten och svartvit bild, så att de inte liksom kan se någon lagtillhörighet.
Man landar ju ändå i detta att egentligen är det ju inte fel på VAR. Det är ju bara fel på människorna som, alltså bakom VAR, som försöker använda sig av det. Ja. Och det är väl klart att det alltid kommer finnas inom fotbollen en mänsklig faktor. Och det är ju det vi på något sätt har försökt komma bort ifrån genom att införa alla de här tekniska hjälpmedlen, för att vi tyckte att det var för mycket ett tag. Men det lyser ju fortfarande igenom, de mänskliga misstagen.
Alltså problemet här blir ju att det blir ju en annan form av diskussion, för att verktyget finns när man inte ber domaren att gå och kolla Kane, men man ber honom att gå och kolla Robertson-situationen. Då blir det en diskussion på en annan nivå. Om det bara hade varit så att han hade gett rött för ena och inte för det andra, så hade det varit en diskussion som bara baseras på den mänskliga faktorn. Det är liksom dubbla mänskliga faktorer i alltihopa, vilket gör det väldigt rörigt.
Jag trodde att Klopp skulle, jag trodde han skulle få fullständig dåndimp när Robertson visas ut. Det var så ironiskt med tanke på den situationen där från första halvleken. Men han hade lugnat sig lite då. Däremot så är det ju rätt så intressant de gångerna man liksom sitter och tittar på Antonio Conte och hans motståndarkollega är den som är mest uppeldad. Ögonblicket när Tenney går fram och ska på något sätt sätta Klopp på plats och han är ett huvud kortare, det såg ganska komiskt ut, får man ju säga. Och deras diskussioner fortsatte ju sen ju i korridoren där i halvtid, så att han var ju inte nöjd. Vad var det han hade gått fram och sagt till honom, Klopp? Jag har inga problem med andra domare, bara dig.
Ja, precis.
Det är ganska hårt, men förståeligt efter en sån insats. Men å andra sidan så, jag såg det var någon som twittrade, jag kommer inte ihåg vem det var, jag tror det var någon brittisk journalist, att vem vill egentligen bli dummare med tanke på hur klimatet är idag? Det är ju inte konstigt att vi sitter på ett väldigt litet urval. Och jag vet ju att Sverige har haft stora problem med tillväxten bland dummare. Och man har stora problem här också att hitta dummare som är tillräckligt kvalificerade. Det är inte jättekonstigt tycker jag. Eller, för jag kan tänka mig att det har att göra med att klimatet är så pass hårt och man får utstå så mycket hot och hat, att är det egentligen värt det?
Ja, tillsätt då ett, ett situationsrum istället för enskilda domare bakom, bakom videoanalysen i sådana fall.
Men kalla det inte situationsrum.
Ja, kalla det vad fan ni vill, det spelar verkligen ingen roll. Det,
Och så är man straffsituationerna då?
Ja, Jota ska väl ha straff. Dele Alli faller väl lite för lätt, va?
Ja, handen ska ju inte vara där. Men samtidigt, den, om man hade blåst straff där så hade det varit en väldigt, väldigt hårt dömd straff.
Ja, men alltså, det, jag tycker inte man märker att, han, att, att handen påverkar honom egentligen. Det, han, det är inte så att han, att han uppenbart trillar av den eller så, tycker jag.
Däremot Shota, alltså ingen av Tottenham-spelarna är ju i närheten av bollen. Han faller ju inte för att han får för att han ser att, att han kommer där i ryggen. Visst är det Royal som kommer i ryggen, utan det är ju för att han har inget val. Han måste ju trilla. Så att ja, det var väldigt, alltså VAR och domarna gjorde ju sitt bästa för att förstöra den här matchen. De, de lyckades nästan.
2-2 blev det i alla fall. Vi rör oss vidare därifrån och tar oss upp till Leeds. Och den enda matchen som till slut spelades i lördags var ju historiskt. Jag vet inte när, ja, det var väl i början av pandemin när, någon, när stryktipset fick liksom helt enkelt ställas in, för det fanns inga matcher kvar. Det var lottning överallt. Leeds Arsenal och en till fantastisk insats av Arsenal som verkligen har kommit igång nu. Men samtidigt en ny katastrofinsats utav Leeds. Det är verkligen två historier att berätta här.
Väldigt skilda veckor de har haft, minst sagt. Arsenal då, som har plockat två väldigt starka segrar och gjort genomgående två bra insatser, och så Leeds då som är precis tvärtom. De hade ju 10 spelare borta här på grund av skador framförallt. De har ju inte haft något covidfall förutom Llorente. Det är inte bekräftat att han har det, men Bielsa sa någonting om att han skulle bli borta i 10 dagar, så det indikerar ju att han kanske har kommit i kontakt med någon som har haft covid och fått det, och att han därmed måste isolera sig. Jag vet inte, men oavsett vad så är det ju ironiskt att en av de klubbarna som har, alltså, varit absolut tidigast med att vaccinera alla sina spelare inte har problem med covid, men däremot dras med så otroligt mycket skador. Och det är ju här, jag vet att du sa att vi skulle ta upp detta kring Chelsea-matchen, men man kan komma in på det lite här också, med att Premier League har varit lite luddiga i vad det egentligen som ska göra, alltså vad som ska avgöra varför en match skjuts upp. Det har ju varit sagt att det bara ska gälla covid, men jag tycker att de har blandat in skador i andra fall nu, som i Norwich, att de fick sin match framflyttad. Där nämndes skador som en anledning till varför det blev så. Och Leeds här då, som har så många spelare borta, får ju givetvis inte sin match framskjuten på grund av det, för att detta ska ju bara gälla covid. Så att det finns så många parametrar av det där, alltså just eftersom att Premier League studerar, alltså match, varje match enskilt, de har inget protokoll som de utgår ifrån, så det är inte som att om du har 8 spelare som är sjuka i covid, ja men då ställer vi in matchen. Det är inte så det fungerar, utan varje enskilt fall granskas, och det är väl klart då att Leeds, de tvingas ju spela eftersom att de bara har spelare som är borta på grund av skada, eller främst borta på grund av skada. Och det märktes ju verkligen här att, alltså Stuart Dallas, han är ju, har gjort sig känd för att vara mångsidig, med 4 olika positioner under samma match. Det är ju till och med mycket för honom. Och sen Cork då, mittbacken, som han hade inte spelat sedan, ja, öppningsveckan i augusti tror jag, och startade här och var ju precis på, ja, det här med att de spelar man-man. Jag förstår att Bielsa vill hålla fast vid sina principer, men det är så svårare att förstå varför man väljer att spela man-man mot lag som är City och Arsenal, som är så mycket bättre spelare för spelare. Det fungerade ju inte alls här. Det var så enkelt för Arsenal att dra isär dem. Och så Martinelli då, med sin otroliga målform som han är just nu. Och han är ju faktiskt på den platsen där vi trodde att han kanske skulle vara för ett år sedan. Men skadan satte ju stopp lite där och gjorde det lite hackigt för honom. Men nu verkar han ju verkligen ha kommit igång. Och så på det då så har man Ødegaard, som liksom har kommit verkligen liksom nått den där formen nu som man hade hoppats på att han skulle hamna i. Just det här att han kan vara lite mer den här speldirigenten. Han fick ju så otroligt mycket tid på sig här i denna matchen. Och när han får det så är han ju väldigt bra. Väldigt fin passning där till Smith Rowe som fortsätter göra mål, och Saka då som fortsätter vara stark. Och så Lacazette som har övertagit lagkaptensbilden från Aubameyang och har ju verkligen visat varför och gjort två väldigt starka insatser här nu där han verkligen sliter och kämpar. Så att Leeds föll ju ihop helt och hållet, men tyckte ändå att just det här att supportrarna i slutminuterna, att de ändå jublade och svingade sina halsdukar, de förstod ju att det är en väldigt prekär situation de sitter i just nu, att det inte är mycket att göra åt. Det är väl lite så det känns, alltså det känns hopplöst. Och så ska man möta Liverpool nu dessutom ju, förmodligen kommande vecka.
Förmodligen.
Ja.
Vi får se hur det blir med det. Arsenal å andra sidan, de bara trummar på.
Det ser riktigt bra ut nu måste jag säga. Du var ju inne på det, Frida, med alla liksom. Det börjar bli nästan angenäma problem för Arteta där att försöka välja laget med tanke på vad Martinelli går inte att peta nu. Nej. Saka går inte att peta. Egentligen ska du inte peta varken Ødegaard eller Smith Rowe, men du blir nästan tvingad att göra det, och Lacazette med tanke på den nytta han gör på topp. Nu har man ju gått i den här fällan förr i Arsenal, men det borde ändå vara aktuellt att börja fundera över att kanske försöka förlänga det där Lacazette-kontraktet på ett eller annat sätt, åtminstone något år eller två, för att just nu är han ju otroligt nyttig där som nia och med liksom ansvaret han tar. Men de funkar ju otroligt bra, sen gäller det bara att bibehålla det här, att fortsätta göra det här och även göra det kanske mot starkare motstånd här framöver för att kunna vara med och slåss om den här Champions League-platsen på allvar. Jag tycker ändå att det här Arsenal har materialet för att göra det. Jag tycker man har satt någonting, och som vi har varit inne på många gånger tidigare också, den där backlinjen känns ju självklar tycker jag nu för tiden, på ett helt annat sätt än vad den gjorde tidigare. Så att väldigt positivt läge för Arsenal ändå här framöver.
Verkligen. Min favoritstund i den här matchen var Ødegaards framspelning till Smith Rowe för 4-1. Den är så jäkla bra, den passningen, att i full fart kunna petlyfta fram den mellan försvararna på den otroligt lilla ytan, perfekt fram till Smith Rowe och så avslut på ett tillslag. Det var högklass.
Han är ju magisk just när han får tid på sig att slå de passningarna. Alltså när han får ha blicken, han har alltid blicken framåt. Och han väljer ju väldigt sällan den uppenbara passningen. Alltså han liksom kommer med de här små insticken. Det är ju samma sak till Lacazette inledningsvis. Det är ju också jättefin framspelning. Men just när man möter den här typen av lag som har så mycket problem, alltså skademässigt, just så att han får mer tid på sig, då är han ju också väldigt bra. De gångerna han nästan känns som att han liksom saktar ner spelet alldeles för mycket, det är ju när man möter lite mer, alltså lag med lite mer aggressiva centrala mittfältare. Alltså där kanske han inte kommer till sin rätt riktigt, men det är ju skönt att få Arsenal att man har den mångsidigheten, att man faktiskt kan förändra genom att sätta in Smith Rowe då, som är lite mer, han är ju han bara kör ner huvudet och så springer han ju, det är ju lite mer Smith Rowes stil. Så just att man har den mångsidigheten är ju förstås, det bådar ju gott för dem, och nu har de ju, ja så nu är de ju med där uppe helt plötsligt, och tänk om de inte hade förlorat de här tre matcherna inledningsvis på säsongen. De hade ju faktiskt ganska mycket covid-problem inför öppningsmatchen mot Brentford också. Så att ja, det som sagt, jag håller med Makoto där, att man ska inte hamna i fällan att oj, nu är allt frid och fröjd i Arsenal och så kommer det två snabba förluster på rad. Men jag har ju ändå kontinuerligt försvarat Arteta och har väl gjort det lite med bakgrunden av att ja, de har haft en del unga, naiva spelare, och det känns som att får de bara lite mer tid på sig så kommer de liksom få till, alltså en lite jämnare insatser långsiktigt sett. Och jag tror att det gynnar dem också att de inte spelar i Europa. Det är ändå en mindre turnering att hålla koll på. Nu kan de liksom fokusera fullt ut på ligan. Jag tror att det är ganska nyttigt för dem just den här säsongen.
Hur mycket gynnar det dem att Pierre-Emerick Aubameyang inte tränar med dem ens någon mer också? Måste
ja,
man göra.
Alltså, det kanske man ska gå in på lite också, för att det var ju väldigt spännande när man gick till The Emirates tidigare i veckan då, för att man alltså efter allting som hade hänt med Aubameyang, och man tänkte hur kommer spelarna reagera nu, alltså vad kommer vi se från de övriga, för att det är ganska lätt att se om det här har tagits emot väl av övriga spelare eller inte, men det har det ju uppenbarligen, för att så som de sprang alltså vid den matchen, det har man inte sett många gånger, det har man kanske inte sett sedan förra gången Aubameyang hamnade på bänken av disciplinära skäl. Det är nästan som att övriga spelare förstår att herregud, Arteta menar allvar när han säger saker. Han är ju skoningslös på det sättet, just att han kan gå ut i media och blotta sin kapten på det sättet som han faktiskt gjorde. Jag kan ju känna med Aubameyang, sett till att han kanske inte ville ha binden från början. Han fick den ju på grund av att ingen annan kunde ha den. Det var ju faktiskt i stort sett så. Det var ju som att Xhaka inte kunde behålla den. Och så fanns det inte så många andra alternativ. Det finns ju fortfarande inte så där jättemånga lagkaptens alternativ egentligen i truppen. Men jag tycker definitivt att sättet de tog sig an matchen till West Ham, som var oerhört imponerande, för att West Ham har varit väldigt imponerande fram tills dess, och den här matchen då mot Leeds, jag tycker ändå det säger ganska mycket att de fäller inte jättemånga tårar över att Aubameyang inte är lagkapten. Han är säkert omtyckt i omklädningsrummet och verkar vara en jättehärlig karaktär och skön kille, men jag tror inte att de gråter speciellt mycket av att han inte finns tillgänglig i alla fall. Det ser man ju inte minst i de här insatserna.
Nej. Men ett tydligt besked ändå från Arsenal att den här formen man hittade för ett par månader sedan, den håller i sig och man blir bättre och bättre. Och framförallt offensivt så... defensivt såg vi ganska tidigt på säsongen att det fanns en tydlig förbättring i hur det såg ut förra säsongen, men nu tycker jag offensiven ser riktigt, riktigt spännande ut. Och
de behövde
så många alternativ. Det de behövde framförallt var ju få tillbaka alla spelare från skador. Nu har han ju ett lag att jobba med, Arteta, och nu finns ju alternativen att verkligen bygga något.
Var väl bara Ben Whites...
Tacklingen är ju inte speciellt begåvad. Det är ju dessutom när han såg förvånad ut när det blev straff. Va? Ja, du
tyckte inte var som att Ramsdale försökte spela ett spel där, att han såg att det här är straff, men så försökte han överagera bara för att han skulle få domaren att tro att det inte var det, och så Ben White då är lite sämre skådespelare och försöker liksom ja.
Men det är också så här finns ju VAR, det är därför problemet också, de kommer ju titta på en sån oavsett liksom.
Ja, men det behövdes inte ens. Nej. Utan det var ju en solklar straff. Och 4-1 blev det. Och Sportbladets Premier League-podd är sponsrat den här veckan också utav 1X2.se. Och med i vanlig ordning har vi Andreas Nord. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag fick i alla fall avnjuta en match här i helgen. Vi skickade ju med speltipset tidigare på Leeds Arsenal. Och den matchen spelades ju och satt ju, till skillnad från många andra matcher som blev inställda tyvärr i helgen.
Ja, det är ju så. Det är osäkert läge och det får vi ju ta höjd för helt enkelt. Och det är inte så lätt för er som är speltipsare och experter att veta exakt vad man ska komma med för tips. Men jag tänker att du har säkert något i bakfickan ändå.
Ja, men det har jag. Jag har tagit sikte på matchen mellan Tottenham och Crystal Palace som spelar här Boxing Day. Och jag tycker att hemmalaget sedan Antonio Conte tog över har börjat se riktigt bra ut igen och självförtroendet växer. Crystal Palace andra sidan tycker jag gör en godkänd säsong, men jag tror de kommer få svårt att stå emot Kane och Son här i Tottenham-anfallet. Så jag tänker spela Tottenham till 1,72 gånger pengarna.
Mm. Och sen så har vi fortfarande tävlingen, va?
Den har vi, den rullar på för fullt, så veckovis kan man ju vara med och tävla om en matchtröja och halsduk till valfritt favoritlag. Och sen har vi den där stora tävlingen där man kan vinna drömresan värd 10 000 kronor.
Precis. Så in på 1X2.se, hitta speltipsen där och dessutom tävlingen. Vi tar oss till Birmingham då, Wolverhampton, Chelsea, matchen som, ja, borde den ha spelats, Frida. Chelsea ville inte spela den, hade flera spelare borta med covid. Nu blev den av ändå, och 0-0 blev det i en fruktansvärt tråkig, händelselös inställning. Här, det är en av de tråkigaste matcherna på hela säsongen.
Vi fick ju se, vad var det? Fotbollens LeBron James på topp i Chelsea, som han kallar det i USA här.
Ja,
något TV-programmet.
Christian Pudis. Alltså, amerikaner borde vara förbjudet för dem att uttala sig.
Har ni sett klippet?
Ja,
ja, i alla fall. Han ska, Ronaldo och Messis arvtagare. Men ja, i alla fall, inte den här matchen.
Fyra utespelare på bänken i Chelsea. Det säger väl ganska mycket om vilken situation de har suttit i. Sen är det väl klart att, ja, de saknar mycket spelare och sådär. Och så återigen då har Premier League fattat beslutet att det är inte ofta en bred och konkurrenskraftig trupp kan innebära ett problem. För det, i det här fallet har det ju faktiskt varit så. Jag tror att Premier League har tittat på Chelseas, alltså 11 då, som de kan ställa ut och tänkt, ja, men det där ser ju bra ut. Du har ju köpt spelare för hur mycket pengar som helst. Så det är bara att köra. Det är lite den känslan man får faktiskt. Ja. Att det har varit en nackdel för dem att de har så bred trupp. Men ja, jag tror på dem när de säger att det har påverkat dem. Och en annan aspekt, alltså inte bara den fysiska aspekten eller det här att man inte har spelare tillgängliga. Det kan ju även vara så att rent mentalt att det blir påfrestande när man hela tiden umgås i grupp så där, och så helt plötsligt så testar någon positivt och sen så blir kanske alla andra nojiga då för att de själva ska få det, att man hela tiden går runt och tänker på det här, att det tar uppmärksamheten från, ja men, eller fokuset från det som man faktiskt ska fokusera på, alltså själva matchen. Jag tycker man kan dra en liten parallell till alltså damerna i Chelsea som åkte ur Champions League här, lite oväntat får man säga med tanke på att de gick till final förra säsongen, förlorade med 0-4 mot Wolfsburg. Och då säger jag tränaren Emma Hayes efteråt att, för de hade två fall av covid precis innan matchen, vilket var anledningen till att Zecira Musovic fick spela bland annat. Och då sa Emma Hayes att hon kände att de rent mentalt inte var på plats och att de hade ångest över det här med covid och var rädda för att bli smittade. Så man vet ju faktiskt inte hur mycket det spelar in också, så det får man ju också ta i beaktning. Men ja, ingen bra, särskilt ingen bra första halvlek från Chelseas sida här. Sen spelar man ju upp sig i andra halvlek. Men det är väl också för att, ja, man har ju lite tur där i första halvleken ju, att, eller tur, men att Jimenez är ju offside och anses vara involverad i spelet då när Podence slår in bollen. Däremot förstår jag inte varför det tog en halv minut för linjemannen att höja flaggan. Det var lite märkligare, så att Wolves fick liksom fira det här målet hur länge som helst, kändes det som, innan det dömdes bort. Men ja, i Wolves fall är det ju också intressant, för att där kan man ju dels se det som att, ja, okej, de plockar en poäng här mot ett väldigt bra motstånd, som det ju ändå är trots alla de här bortfallen, och att de liksom minimerar deras chanser. Visst. Men samtidigt så, de ser ju också tröga ut i offensiven. Det är ju faktiskt bara Norwich som har gjort färre mål än vad Wolves har den här säsongen. Så deras spelnivå eller deras kvalitet blir man heller inte riktigt klok på. Man kan inte placera dem i ett fack heller. Så att, nej. Jag håller med, det var en ganska tråkig match.
Jag tycker det är svårt med kravställningen på Wolves, för att man ska lägga den egentligen. Alltså, så här, resursmässigt och truppmässigt borde, man kan konstatera i alla fall att de inte har varit tillräckligt bra sett till liksom resultaten och mål och alltihopa. Men en sån här match mot ett sånt här Chelsea med den, ja, även om det är liksom Pulisic, Ziyech, Mount är ju bra spelare, men det är fortfarande väldigt liksom brandskattat Chelsea. Ska man liksom, hur nöjda ska man vara med en poäng egentligen, sett i vad liksom man ska ha för kravbild på Wolves? Men ja.
Och sen kan man ju inte säga att de inte har presterat. De ligger ju på åttonde plats och har ju inte förlorat på hur länge som helst.
Egentligen. De har ju inga mål.
Säga, de förlorade ju mot Man City såklart, just det, med 1-0.
Och ja, det kan man ju försöka räkna med att göra också. Men det är
förlåtligt att förlora mot de lagen.
Ja. Jag tyckte det var så talande när jag tittade på Viaplays sådana highlights. När avspark för andra halvlek tar de sig in i highlights-paketet, då vet man att det inte har varit en speciellt händelserik match.
Jag var ju på Stamford Bridge också tidigare veckan mot alltså Chelseas möte med Everton då.
Just det.
Och det ångrar man ju, höll jag på att säga. Det gjorde man inte, men det var ju inte heller, det var ju 90 horribla minuter av fotboll egentligen. Jag förstår att det var en oerhört värdefull poäng för Evertons del, och Chelsea var ju faktiskt hyfsat bra där, särskilt de 15-20 första minuterna så hade de ju faktiskt och skapade rätt mycket lägen och skulle ju ha vunnit den matchen. Men ja, tappar poäng där, tappar poäng mot Wolves.
Ja, på tal om reservbetonade lag, det var ju en heroisk insats av Everton, där får man säga, med spelare jag aldrig hade hört talas om.
Nej, det från start. Ja, men precis, det var några riktigt tappra ynglingar där som hade tagit sig in i startelvan. Men Chelsea, ja, det är inte tillräckligt bra att tappa poäng mot Everton som är så, ja, men sargat ändå som de ändå var, och Wolves nu där man vill också, det är väl också en match man ska vinna. Förlust mot West Ham, ja, då har man helt plötsligt tappat i tabellen. Och med tanke på Man City, som jag antar att vi kommer komma in på hur de ser ut, så kan man inte tappa så här mycket poäng.
Nej, precis, för att Manchester City tappar ju inga poäng. Alltså det tyckte jag var, satte mig ner för att titta på den här matchen och tänker att ja, men Newcastle gjorde ändå en helt okej match mot Liverpool senast. Fan, Eddie Howe kanske kan få ihop något. Kan de åtminstone bara hålla ihop ett tag? Kan de bara hålla ihop en liten stund, så kan det bli någon slags nerv i den här matchen. Och så gör de som de gör. Vad är det, 5 minuter in och alla står och tittar på varandra och bollen bara studsar i straffområdet. Det är Ruben Dias som till slut nickar in den. Han blir lika förvånad som alla andra att den där når fram till honom.
Men det är ju alltså, först att Dubravka, alltså Dubravka gör ju bort hörnan först. Alltså med en helt obegriplig boll i sidled. Och sen då att han och Clark, jag vet inte riktigt vad de pysslade, men de kom ju inte överens i alla fall om vem som skulle få bort bollen. Så ingen fick ju det. Han såg ganska förvånad ut, Dias, när han fick in den där bollen. Alltså, han var inte beredd på det.
Den studsar med 3 kilometer i timmen liksom förbi 3-4 Newcastle-spelare som bara står och väntar på att någon annan ska sparka bort den. Och till slut så landar den liksom i pannan på Ruben Dias, som inte behöver göra annat än att styra in den. Det är bedrövligt. Däremot så var Cancelos mål som följde upp det. Det var väl Cancelo som slog in den bollen på måfå först. Och sen 2-0 målet, desto vackrare. Vilken prestation, vilken spelare det är, Joao Cancelo, vad han har utvecklats.
Är det inte lite provocerande också när Pep säger att det var deras sämsta halvlek för säsongen? 21 totalt i matchen, 21 skapade chanser, drömmål från Cancelo, 72% bollinnehav. Men det var ändå en av deras sämre insatser. Jaha, det känner man då. Vi pratade ju om att Wolves har gjort så lite mål framåt. Newcastle har ju släppt in desto fler. Alltså 41 mål har de släppt in den här säsongen. Det är alltså ett snitt på 2,3 mål per match, och det är i klass med alltså den historiska bottennoteringen som är Ipswich i 1994. Det säger en del om att det behövs lite nya försvarare, och egentligen nya, för jag tycker att försvarsproblemen börjar ju redan på mittfältet hela tiden, gång på gång. Joe Willock lyckas inte få bort bollen, Hayden, alltså det är, nej, det fungerar helt enkelt inte i de lagdelarna. Offensivt ser det ju fortfarande ganska bra ut när de går framåt. Joey Linton, som fortfarande liksom håller i den här lilla resurrection som han har fått under Howe. Och sen ska de ju faktiskt ha en straff med sig där också,
givetvis ska de ha en straff. Det är ju jättekonstigt att det är samma sak där igen. Visst, bollen är liksom så pass långt bortspelad att domaren kanske inte helt har den i blickfånget, men då ska det ju finnas videodomare där som plockar upp den där. Jag tycker också att det är en given straff.
Där jag vet inte om det är för att Cancelo plockar upp bollen, som att det är det som gör att de anser att han skulle aldrig ha nått bollen i alla fall, så då gör det ingenting att Ederson manglar ner honom. Men det är också, skickar också en konstig signal till spelaren att det är okej att tackla så om någon annan medspelare har plockat upp bollen. Ja, det blir ett märkligt resonemang, tycker jag, som inte håller.
Ja, verkligen. Jag tycker också att det där är en given straff. Och nu hade inte det påverkat liksom, utgången i den här matchen. Det var en match som...
De lärde nog ha vunnit ändå med några bollar.
Som Manchester City vann liksom bara de ställde ut skorna på planen. För att så mycket bättre än Newcastle är de ju. Och var i den här matchen. Det var verkligen toppen mot botten här. Yeah. Men det, ändå, det är irriterande när... jag tycker att det är uppenbart att det ska vara straff. Och det inte blir någonting för att... Ja, jag vet inte.
Alltså det är ju verkligen... Ja.
Nej, jag tänkte bara säga att så här har det ju varit för Newcastle egentligen under hela säsongen. Att de har inte riktigt turen på sin sida. Alltså jag tänker redan från i somras när de hade det här covid-utbrottet som gjorde att de inte riktigt kunde värva spelare på samma sätt som de kanske hade tänkt sig från början. Southampton som fick in den här kvitteringen i 96:e minuten och då de missade lägena mot Watford som ändå kändes som en sån där match som hade kunnat bli en trendbrytare på något sätt. Och ja, allting har gått emot dem. De får inte så där jättemycket med sig. Så de sitter ju helt plötsligt i en riktigt jobbig sits här ju. Med tanke på att ja, man kan inte förlora så många matcher till, eller man kan ju definitivt inte släppa in 2,3 mål per match om man ska stanna kvar. En annan parentes är också att Newcastle-supporterna skanderade "We're richer than you" på läktaren.
Mot City? Då...
Ja, det här var ju liksom...
Smakfullt? Ju, ja, det var ju Saudi mot Abu Dhabi. Det är ju en det är ju riktigt stor politik det.
Ja, det är ju derby.
Det är ju derby och dessutom två länder som har befunnit sig i konflikt de senaste.
Är det inte detta som är oil firm då? Alltså egentligen.
Det här kommer ju bli oil firm även
om
det
har varit... Och så kan vi konstatera att PSG City är El Clasico. Alltså, och så har vi liksom de två. Ja.
Ja, så kan vi bestämma. Ja, jag vet vad mer vi ska säga om den här matchen.
Alltså var det här någon form av ryck? Alltså nu är det ju jättesvårt att veta vad hela situationen som är nu, vad den kommer leda till, vilka som får matcher inställda, vilka som får utbrott och så vidare. Och det känns som liksom lite av ett lotto inför julen. Ja. Om
men
det än spelas matcher.
Alltså om man tänker alltså lagen i toppen nu, alltså de här fyra första, de har ju alla spelat 18 matcher. Så just därför tycker jag det känns som att man kan konstatera att det här var ett litet ryck. Mm. Men City har ju inte, de verkar ju inte ha några problem med covid och sådär. Det verkar ju vara under kontroll än så länge i alla fall.
Ja, dessutom har de ju en rätt djup trupp att ösa ur också.
Jo, absolut. Men det var ju det hade ju Chelsea också.
Verkligen. Nej, och det är ju klart att nu har de 3 poäng ner till Liverpool och 6 poäng ner till Chelsea. Så här. Och med tanke på då att Liverpool, beroende på om afrikanska mästerskapen kommer
bli av
överhuvudtaget, så känns det som att där är några poäng som kommer eventuellt kosta för Liverpool, så har man inte råd att ligga för långt bakom City. Chelsea ser inte, de är inne i en liten formdipp, det kan dra iväg någon ytterligare poäng. Och du vet, börjar man dra iväg mot 7, 8, 9 poäng efter City när vi går in liksom på andra halvan av säsongen, då är det väldigt lång uppförsbacke att ta igen, för att City tappar så otroligt få poäng. Och de kommer
särskilt
ju...
när de ser ut som de gör nu. Liksom.
Ja, men de ser ut som de gör nu. Vi pratar ju om ett Manchester City som kommer ligga där någonstans runt 95-100 poäng i slutet av säsongen. Det är där jag tror att vi kommer vara. Då kommer man inte ha råd att tappa speciellt mycket poäng om man är Liverpool eller Chelsea, och det tror jag kommer hända.
Än så länge håller ju den här spaningen i sig att Crystal Palace blev säsongens vändning för dem. Att de alltid har ett sånt där momentum under säsongen där en match vänder allt. Och än så länge så är det ju faktiskt Palace-matchen. Vi får se om de håller i den här trenden.
Ja, men det var, ingen hade varit förvånad om de vinner resten av matcherna. Liksom. Det är ju den tryggheten. Och de kommer ju rotera runt i det där laget. Nu var det ju Foden som inte spelade, och så är det Mahrez som kändes som han var lite i en frysbox i början. Nu är det han som är igång och liksom levererar. Sterling är liksom med in i värmen igen och gör mål och levererar också.
Det är det som är så obehagligt. Ju. Ja, det är ju ett obehagligt lag när allting bara rullar på så här.
De
kom ju De Bruyne tillbaka mot Leeds helt plötsligt och var bäst på planen.
Det är ett visst sparkapital att ha en De Bruyne som liksom är ur form och har varit långtidsskadad och så vidare. Vi vet ju att han kommer komma tillbaka och hitta sin form igen. Det är ju inte en spelare som har levt på snabbhet eller ett ryck på små ytor. Alltså,
och så kommer han spela typ wingback i en Champions League-semifinal någon gång i april och så åker de ur på någon så här underlig. Nej, men de är ruskigt starka just nu.
Ja, det är möjligtvis det då att Manchester City får en tuff Champions League-lottning. De känner att det är den trofén de verkligen, verkligen vill ha. Att det på något sätt de fick ju det. Ja. De får ju aldrig tuffa lottningar. Men jag tänker längre fram. Som gör att Pep på något sätt roterar för optimistiskt i ligan när de tappar några poäng. Annars så ser man, de fan inte tappar speciellt många poäng.
Det finns så mycket att rotera med också, det är det som är grejen. Det finns så fantligt mycket att rotera med.
Ja. Ja, det är ett läskigt lag verkligen. Vi får ta och svara på några frågor innan vi knyter ihop här. På Twitter skriver: hur bra är Jota egentligen? Det känns som man pratar för lite om honom. Tror han kommer bli nyttig när Salah Mané drar till afrikanska mästerskapen? Ja, vi har ju
pratat
om honom, och det är klart att det är honom som man kommer få. Jota och Firmino spelar ju sällan samtidigt. Det är väl det som är den stora. Annars är det ju två duktiga forwards så att säga, och fylla på dem med en Origi och en Minamino, kanske det ska gå vägen. Problemet här är ju att både Jota och Firmino vill ju spela i mitten i den där anfallstrion, båda två.
Vi ska komma ihåg att Jota, när han värvade, så var ju snarare liksom en Salah eller Mané-position.
En ytter, ja. Och jag har ju sett att det har börjat experimenteras lite grann. Och det är klart att det är Jota som kommer få behöva göra målen i hög utsträckning.
Det kan jag. Men det kommer han ju inte ha någon utmaning på vänsterkanten bara. Ja. Så har man ju det fixat ju.
Ja, precis. Vi tar den från oroväckande variant här då på Twitter. Man kan ju, ja, som sagt, döpa sig till vad man vill. Hur många av alla rapporterade covidfall bland spelare är egentligen maskningar, Frida? Här kommer konspirationsteorierna fram. Känns som att vissa lag utnyttjar möjligheten.
Att de skulle fejka?
Ja, precis. För att få lite ledighet och få vila lite grann. Och
jag tror inte att det går. Eftersom att man testar ju sig.
Ja.
Hur skulle man kunna fejka testerna då? Det känns ju inte.
Det känns också som en otroligt cyniskt sätt att se på. Alltså, det är såklart att det finns mycket cynism i Premier League-toppen och så vidare. Men någon gräns får det väl finnas. Där man som är alarmerande med liksom siffrorna, det tåls att tas upp tycker jag. Och det är ju det här med att när de här siffrorna kom på liksom antalet, andelen vaccinerade spelare, hur lågt Premier League ligger jämfört med andra toppligor, det är väl anmärkningsvärda som går att diskutera här, att det känns som att korrelationen existerar, om vi säger så, att man inte har samma bekymmer i till exempel La Liga där du har 19 av 20 spelare är fullt vaccinerade.
Jag passar mig för att dra några slutsatser eftersom att man vet inte med det här jäkla viruset.
Ja, så,
och man blir ju ändå drabbad fast att man är vaccinerad. Men om man tittar på de lagen som har varit föregångare i det här att de snabbt fick alla sina spelare vaccinerade, så är det ju bland annat, det är ju Leeds där vi, Jorente möjligtvis har covid nu, men de har ju inga större problem. Det är Wolves också, som inte verkar ha några problem.
Ordinarie lag här senast, till och med nästan.
Ja, och Brentford, jag tror att de är ganska okej också. Har inte sett i alla fall. De kommer ju att möta här med Chelsea i veckan, men det verkar ju inte som att de vill ställa in det, utan det är ju snarare då att Chelsea såklart vill ställa in det. Så att även om man kanske inte ska dra för stora slutsatser, för man är ju ingen, vad heter det, epidemiolog, så är det rätt, så kan nästa. Man väl i alla fall konstatera att de klubbarna som var väldigt snabba med att vaccinera sina spelare inte har lika stora problem i lika stor utsträckning.
Ja, det är ju svårt. Liverpool är också helt vaccinerade. Alla spelare ska ha fått minst två doser och en ganska stor andel också tre doser i staff och spelare.
Men, alltså,
och de har rätt mycket covidfall just nu.
När det finns lag, såklart det här är ju otroligt, det är liksom sekretessbelagt, man vet inte exakt vilka och så vidare, och så ska det ju egentligen vara också. Men att med tanke på att det finns vissa lag som då är liksom helt snabba på att vaccinera alla sina spelare och så vidare, det måste, om den här siffran stämmer, måste det vara vissa lag som helt fullkomligt bara inte bryr sig om att göra det.
Så är det nog. Men jag tror att man mäter också i hela ligasystemet. Du vet att neråt Championship och League One och så vidare finns jättemycket spelare som inte har vaccinerat sig. Mm. Jag tror att det är rätt bra vaccinationstäckning just i Premier League i alla fall.
Det är 75% är ju senaste siffran som har nämnts. Att 75% är dubbelvaccinerade. Vissa spelare har bara fått en.
I ligasystemet eller i Premier League?
I Premier League.
I Premier League, ja. Det är,
lite lägre i EFL. Där ska det vara 60%. Mm. Tror
jag
det.
Ja, jag vet att det har varit att de har haft problem med det lägre ner i divisionen. Fick en fråga från Axel Svensson. Varför är det så lite snack om Hansen vid Liverpools andra mål? Det är ju alltså Mohamed Salah som får bollen på handen.
För att det var 28 andra situationer att prata om.
Nej, det är faktiskt för att den är helt okej, den Hansen i det läget. Jag tänkte tillbaka på Fulhams möte med Tottenham förra säsongen när Fulham blir rånade på ett mål för att det är en Hans i uppbyggnaden av målet. Och det har man ju tagit bort, eller det har man ju ändrat, den regeln. Mm. Så hade det varit hands på Robertson, då hade målet dömts bort. Men när det är hands på Salah och den inte upptäcks, så döms inte målet bort. Då står det kvar.
De har ändrat den regeln alltså inför i år då? Eller?
De har ändrat den regeln.
De ändrade ju regeln efter den matchen. Alltså efter Fulhams möte med Tottenham. Till och med.
Så, ja. Ja, där har det blivit lite kortare kanske avsnitt än normalt, men då hade vi också en lite kortare omgång att prata om. Det blev bara 4 spelade matcher i helgen.
Det var ju någon timme.
Ja, vi
kanske
vi
inte har någonting att prata om nästa vecka. Man vet
vi
inte.
Får ju se. Nu är det ju möte. Klubbarna ska ha möte med FA idag och ligan och se hur de ska göra framöver. Jag tror ändå att de kommer komma fram till att matcherna ska spelas. Det som kan hända eventuellt är ju att det minskas med antalet åskådare på läktaren. Och lite sådana här saker runt omkring som kan komma att ändras, men jag tror att matcherna kommer spelas.
Det vet jag inte, men vi får väl se. 28, alltså det är ju matcherna som ska spelas den 28 till 30 december. Det är ju de som kommer att diskuteras idag.
Just det. Sen så kommer vi komma och det är ligacupmatcher, va, nu i veckan. Och sen så är det annan dags fotboll på söndag.
Det är ju det tajta matchschemat gör det ju svårt. Nu är det ju många matcher du måste få in i ett redan knökat schema.
Det ska mycket
till. Och inte bara det, alltså schemat nästa år. Det är ju det också som ställer till det med VM och sådär. Man kan inte riktigt skjuta på omgångar hur som helst. Just på grund av VM framförallt.
Nej. Och nu är VM visserligen nästa vinter.
Ja, det blir kanske inte någon lång sommaruppehåll om det ska liksom fortsätta så här i alla fall.
Att, stökigt är det, och vi får se vad som händer. Men det ska ju ändå mycket till för att man ska ställa in Boxing Day Football i England.
Ja, det kan man ju inte. Men det var det är inte så där jättebra matcher i år. Eller det är inga, om jag inte minns helt fel, så är det väl inga sådär matcher som man, alltså inga ögon...
Fast brukar det inte vara så på Boxing Day att det liksom så här matchmässigt, det funkar ändå, så att det är väl dumt att lägga de absoluta toppmatcherna på en dag det ändå kommer att vara stort tryck.
I och för sig, Liverpool Leeds är ju, den har ju någonting.
City Leicester tycker jag är rätt så spännande. Mm.
Jag vet inte varför jag fick för mig det.
Ja, men det brukar ju vara typ sån så här liksom, ja, Chelsea Norwich liksom, den liksom så här.
Nej, men alla matcher är
kul, absolut.
Det är ju Boxing Day fotboll, och det är ju alltid speciellt. Men som sagt, dagen börjar då med Liverpool Leeds och Wolves Watford, tidiga matcher. Sen 16 matcherna har vi Burnley Everton, City Leicester, Norwich Arsenal, Spurs Crystal Palace, West Ham Southampton. Och sen på kvällen då Aston Villa Chelsea, och allra sist Brighton Brentford, och sen på måndagen så spelar Newcastle och Man United. Sen fortsätter det ju då på tisdagen bara 2 dagar senare
med... Men jag undrar vilken match jag var på förra Boxing Day.
Det vet nog du är bäst av oss.
Nej, men det kan ju inte ha varit någon speciell. Jo, det var det inte någon. Var det inte en ganska bra match? Det var ju bakom stängda dörrar, så det är kanske därför man har... Mm.
Du är ju på en del matcher också, så att det är liksom helt förståeligt att man glömmer bort vilken.
Det blir några matcher. Ja, hur som helst, sen fortsätter det ju då under mellandagarna då med nästan full omgång redan på tisdagen, så att två dagar senare så spelar de flesta igen, och sen på onsdagen är det matcher och på torsdagen är det matcher, och sen så är det full omgång då på lördagen den 1 januari, så att man klämmer in tre matcher på sju dagar för i stort sett samtliga lag. Det, när alla andra tar juluppehåll då, och det är liksom covid härjar som värst, då har vi det här framför oss, och det är enormt mycket matcher den här närmsta veckan, och det, vi får väl se vad de kommer fram till på mötet idag.
Får väl se om du måste ta en paus i semestern eller inte.
Ja, för det är ju det, tar du 10 dagars liksom uppehåll här, då är det ju tre hela omgångar som måste läggas någon annanstans, och det tar ganska mycket tid i anspråk.
Så är det.
Emirates var jag på.
Där var det. Var väl inte väl en lågoddsare i för sig.
Ja, det var en lågoddsare, det var ju lågodd.
Nära hem.
Ja, det var nära hem faktiskt. Ja. Till och med då. Nu bor jag ju ännu närmare. Jag har ju flyttat.
Ja, just det.
Men det är promenadavstånd, va?
Ja, jag tar inte mer än 18 minuter. Dör till dig.
Det är fantastiskt.
Du lever livet, Frida.
Ja, det är faktiskt ganska, det är ganska härligt. Mm.
Härligt hörni, vet ni vad, vi ska försöka samlas om en vecka här igen och försöka sammanfatta den här annandagsfotbollen mitt i kaoset. Vi får väl se om vi har någon fotboll att prata om. Har vi inte det så kanske vi får höras lite längre fram. Vi får avvakta beskeden som kommer här, men vi ser i alla fall på återhör.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.